Enquist, född 1961 i Uppsala, son till den berömde författaren P.O. Enquist, har en bakgrund inom IT-sektorn och Svenska Golfförbundet. Sen 2011 generalsekreterare för intresseorganisationen Svensk Elitfotboll och den som arbetar med ligornas gemensamma utveckling och bland annat förhandlar elitklubbarnas centrala avtal med tv-bolag och spelbolag. Ditt hjärta är blåsvart, Mats. Så hur går det för IK Sirius under Henrik Rydström i år, tror du?
Ja, jag vet inte. Jag är lite avundsjuk på någon som har riktigt starka färger i hjärtat. Jag är inte riktigt sån. Jag kan faktiskt till och med sitta och heja på Sirius motståndare ibland. Även om Sirius är det lag jag har närmast kontakt med. Ja, vi får se. Tufft år för Sirius. Det var det förra året med. Det krävs ett lång resa för att etablera sig i toppen på den allsvenska. Men jag är så gammal så jag var där 69 och 74 när de var uppe första gången. Och då vände de ju ganska snabbt tillbaka. Nu har de ju klarat två säsonger. Så att, vem vet, jag gissar väl att de får strida om ett kontrakt att vara kvar. Men det ska bli kul att se. Uppsala växer som fotbollsstad och vi får ju ett Mellansverige här med Stockholm. Fyra klubbar som spelar här inne, fem klubbar som spelar till och med i Stockholm, förlåt, och så har vi Uppsala, vi har Eskilstuna, vi har Västerås och så vidare, så att fick man in Gävle där så har vi snart täckt in hela mellersta och norra delen av Sverige upp till Östersund också. Det har hänt mycket i fotbollen.
Så är det, och här ska vi prata om pengar, vi ska prata om Europaspel, vi ska prata klubbutveckling och vi ska prata supportrar. Men vi ska börja med några uppslag jag har fått in från fansen via Twitter. När går Sverige i Frankrike så Holland spår och förbjuder konstgräs, tror du?
Ja, och i den här frågan får vi jättemycket. Dels får man backa hem till vad vi faktiskt har rätt att göra. Vi kan inte förbjuda konstgräs, det får inte ligan göra. Om inte klubbarna tycker att vi ska göra, för ligan är ju ingen chef över klubbarna, det är faktiskt klubbarna som är vår chef. Däremot har klubbarna bett oss göra en utvärdering av hybridgräs, som är kanske det mest realistiska alternativet till konstgräs just nu. Hur väl funkar det, och vi ser ju nu arenor, senast var det nu nere i Malmö där man har lagt hybridgräs, i Växjö har man lagt det och några ställen till, så att det gäller att få en känsla för hur funkar det i vårt nordiska klimat. Och man inser ju när man har sett andra ligor har av olika skäl, både ekonomiskt och klimatmässigt, gått över till konstgräs som ändå ligger betydligt bättre klimatmässigt än vad vi gör. Så för oss är det nog en fråga där inte kommer att handla om att ligan förbjuder det. Det tror jag kommer bli jättesvårt. Men att klubbarna väljer någonting annat.
Kan man tänka sig att man, du pratade om geografiska områden innan, där kan man tänka sig att man från liksom, man gör undantag för lag från en viss breddgrad, men tvingar liksom lag från Stockholm och neråt att faktiskt hålla till på gräs, eller hybridgräs då, som du nämnde.
Ja, och det roliga, alla vill att i vissa lägen så är det jättebra om ligan tvingar när man känner för det, men annars ska ligan hålla fingrarna borta. Ligan kommer inte tvinga någon till det, det tror jag är orealistiskt. Som jag sa, möjligen kan klubbarna komma fram till en överenskommelse som de ber oss verkställa, så att säga. Men jag skulle väl tippa att vi får en utveckling nu där man börjar gå mot hybridgräset. Det ser väldigt lovande ut de här första testerna. Och som sagt, vi har i Göteborg, vi har i Malmö, vi har i Växjö och vi har fler som håller på att titta på de här varianterna. Så att jag tror utvecklingen går åt det hållet. Personligen skulle jag gärna se att alla matcher spelades på gräs, om jag nu ska prata mina personliga önskemål. Jag tycker fotboll ska spelas på gräs i den mån det går. Men man får ju också vara realist. Jag har själv stått på bland studenternas och tittat på de här vårmatcherna när det är bara lervälling och det går inte ens spela på planen. Det har hjälpt svensk fotboll att kunna spela på kvalitativa planer och träna på dem också i mycket längre tid. Så att hybrid är väl kanske en bra kompromiss, hoppas vi.
Ja, i år är det väl Kalmar, AIK, Falkenberg, Helsingborg och Sirius som spelar på gräs. Sirius ska ju lägga konstgräs 2020 då, så sen är det bara fyra lag då ifall inget händer. Är det rimligt ändå liksom att Sveriges högsta serie bara har 4-5 lag faktiskt som spelar på riktigt gräs?
Ja, alltså det är ju en smakfråga där. Vissa tycker det är jättebra just därför att man har fått upp spelkvaliteten och träningskvaliteten, och andra tycker det är skräp just därför att fotboll ska spelas på gräs. Så att jag kan bara säga att utvecklingsmässigt så har svensk fotboll definitivt på elitsidan tjänat på de här konstgräsplanerna. Vi har fått upp kvaliteten, det är ingen tvekan. Frågan är bara om det är den långsiktiga lösningen. Och som sagt, jag personligen hoppas mycket på de här hybridlösningarna. Även om det kanske inte räcker hela vägen upp i Östersund och Sundsvall. Sundsvall så tror jag att hybridlösningar kommer att bli allt mer dominanta på samma sätt som konstgräsplanerna plötsligt klev in på banan. Men det tar tid. Det är oftast inte vi som till slut bestämmer. Det är kommunen och staden som äger arenorna oftast och ansvarar för underlagen.
Men skulle vi kunna få en allsvenska där inte ett enda lag spelar på gräs?
Nej, det tror jag inte. Dels är det ju faktiskt så att vi är en medlemsdemokrati i svensk fotboll och det är ju några föreningar där man har medlemsbeslut att man ska spela på gräs. Det är ju, tycker jag personligen, kanske ett starkare sätt att komma åt än att hoppas på att ligan skulle förbjuda det, som vi inte ens får göra. Så att nej, det kommer inte ske, utan vissa klubbar, antingen på grund av att man har råd till det eller att man har den typen av arena eller att man har den typen av medlemsbeslut, de kommer ju att fortsätta spela på gräs, det är jag helt säker på. Och lägg till då hybridplanerna som nu kommer med Göteborg, med Malmö, med Öster som har lagt till det, så är jag säker på att trenden går åt det hållet snarare än åt andra hållet.
Du pratar ju mycket om hybridgräsen då, men de drar ju enorma mängder energi vad jag förstår. Hur ser du på det ur ett hållbarhetsperspektiv? Tar fotbollen verkligen sitt miljöansvar genom att gå mot hybridplaner som ju är en enorm miljöbov?
Ja, oj, om jag var expert på det här så skulle jag jättegärna svara på frågan, men det är jag inte. Det här är bättre att egentligen prata med de städer och kommunförvaltningar som sköter planerna. Det här är långt ifrån vad ligan är expert på. Så jag vet faktiskt inte, jag har inte ens koll på jämförelserna mellan de tre olika huvudplantyperna. Så att jag får passa på den tyvärr.
Det är ju en fråga som blir allt hetare annars, just hållbarhet och miljö. Hur ser du på den i ett större perspektiv för fotbollen? Är det något ni som kommer tvinga fram förändringar inom fotbollen?
Ja, det tror jag. Det kommer tvinga fram förändringar i hela samhället överlag tror jag. Och vi är inget undantag. Vi är en del av Sverige. Vi med. Just nu tror jag vi fokuserar, om man ser från ligan som har ett ganska, man får ju skilja oss från vad lagen är. Lagen är de som har arenorna och evenemangen och så vidare. Vi tittar väldigt mycket på hållbarhet från ett lite annat perspektiv, inte kanske framförallt miljöperspektivet, för det ligger närmare klubbarna och arenorna egentligen. Men det är hållbarhet utifrån ett samhällsansvar överlag. Att titta lite grann på vad gör vi för att ge tillbaka till det samhälle som vi finns i. Det kommer vi lägga jättemycket energi på. Och lägger betydligt mycket mer energi än kanske folk vet om.
Man borde inte säga folk så gå i bräschen liksom i miljöfrågan så att säga. Att driva fram en mer hållbar fotboll.
Ja, vi ska absolut inte vara i bakvattnet på frågan. Så att, men jag säger samma sak där. Det är... Vi har vissa arbetsuppgifter och det är de våra klubbar vill att vi ska driva. Vi är inte samma sak som förbundet som yttersta ansvaret för hela fotbollen. Så egentligen ska du kanske, om man mer generellt ska se hur fotbollen ska drivas i de här frågorna, så ska du nog ställa frågan till förbundet.
Du skickar den vidare?
Ja, på sätt och vis. Alltså, därför att vi har helt enkelt inte det ansvaret. Det är om klubbarna vill att vi ska driva den här frågan, då gör vi det naturligtvis. Men just nu har vi inte det uppdraget.
Och ni har inte fått några propåer från klubbarna att ni ska driva?
Nej, inte där. Men däremot när det gäller CSR som sagt. När det gäller samhällsansvaret i övrigt så där har vi definitivt fått uppdraget, så det jobbar vi hårt med. Vi har ju heltidsanställt Beatrice Clark som kom från Fryshuset tidigare för att jobba med den frågan också, just på grund av att vi fick det uppdraget.
Hur mår svensk elitfotboll skulle du säga? Alltså SEF, intresseorganisationen?
Ja, SEF som egen organisation är väl i ganska bra läge nu. Vi satte igång ett förändringsarbete från 2012 när vi drog igång det här och börjar väl se frukterna av det nu. Vi har med det ligan kan göra, man måste ju förstå att vi inte är ett lag, vi har inga matcher, vi har inga lag, vi har liksom egentligen ingenting att roliga, utan vi ska ju stötta våra föreningar. Men jag tror att det vi kom fram till 2012, att vi inte bara kan se en liga som 16 eller i det här fallet två ligor och 32 lag och så blir det någon sorts helhet av allting, utan istället säga att okej, det finns 32 lag, två ligor och så finns det en organisation som ska sätta ihop allting, som blir ett kitt mellan de här bitarna och driver vissa frågor centralt medan andra frågor drivs på klubbnivå. Det har nog varit väldigt lyckosamt. Så på det sättet är vi ju ganska välmående just nu. Vi har lyckats leverera mycket av det klubbarna ville att vi skulle leverera och vi har en spännande tid framför oss när vi går in i 2020 med publiksiffror som är upp mellan 40-60%. Vi har ett helt annat klimat i supporterdialogen. Vi sa att vi skulle försöka dubbla intäkterna tillbaka till klubbarna. Vi har tredubblat dem. Så att 2020 blir ju jätteviktigt för många föreningar att hänga med i sina serier. Så ja, det ser väl ganska bra ut även om mycket återstår.
Er organisation har väl vuxit ganska snabbt? Hur många anställda är ni på SEF?
Ja, just idag är vi 11. Vi var 6 när jag började. Vi blir 13 fasta anställda när våra två sista fasta rekryteringar kommer in nu 1 mars. Det blir Svante Samuelsson och Lena Engström som kommer in.
Då vi... Jag hörde att ni var en bit över 20. Men...
Ja, men vi får skilja lite grann på sak och sak. 13 som är fast SEF-anställda, jag kommer till det. Sen har vi i våra projekt, som ofta är då externfinansierade, så måste vi genomföra grejer. Man går inte från 250 miljoner i omsättning till 750 utan att behöva göra lite arbete också. Så då har vi projektanställda i framförallt kanske IT-projektet som är en stor del av satsningen. Så då är vi 22 kanske totalt, ett 9-tal till ungefär. Jag kan inte svära på X, men ja, jag tror det är ganska bra. Mm. Närmare värde.
Hur finansieras ni? Är det via klubbarnas då centrala tv- och spelavtal? Där ja. Liksom avlönar er personal så att säga genom att ta pengar därifrån?
Ja, det kan man säga. Klubbarna är ju egentligen helt och hållet den som bestämmer över verksamheten, och det uppdraget vi fick då 2012 att bygga upp organisationen och att satsa på de här utvecklingsbitarna, det får man säga, det finns ingen självändamål att SEF ska bli särskilt stora, men 13 fasta anställda och ett säg 10-tal då ytterligare i projektform för att driva en verksamhet som närmar sig 3/4 miljard. Det är inte, och med hela den elitfotbollsbiten, det är nog inte en orimlig storlek på verksamheten.
Om man jämför med ishockeyn lite som kan vara intressant, så har ju allsvenskan har ju direkt upp- och nedflyttning till skillnad från hockeyn då, där inget lag åker ut direkt. Vad är fördelen tycker du med ett öppet system som i fotbollen, och tycker du att man borde tillämpa hockeymodellen med ett mer stängt seriesystem istället?
Vi har ju tagit ganska stark ställning för att den gamla modellen, alltså vi är väl lite gamla romantiker alla överlag, jag tror det gäller hela fotbollen, att det spelar ingen roll om det är små klubbar som kliver upp, har de gjort det så välkomna, och det ska finnas en möjlighet att vandra i systemen. Och vi har ju sett flera klubbar som, det är faktiskt ganska kul att de rör sig, så nej, vi har ingen ambition att stänga ligorna, och vi gör inte av något kommersiellt skäl, utan vi kommer vara 100% kvar på sportslig grund. Det finns inte ens en diskussion om någonting annat.
Från och med 2020 så ger ju de centrala spel- och tv-avtalen 750 miljoner kronor till svensk elitfotboll. Hur mycket är tv och hur mycket är spel av de här 750 årliga miljonerna?
Ja, jag får inte kommentera TV-avtalet av kommersiella skäl, men ni i media har varit ganska duktiga på att räkna ut ungefär mycket i alla fall. Vi vet och kan kommunicera att avtalet med Unibet som vi kliver in i, det har ju varit offentligt, det ligger på ungefär 150 miljoner per år.
Och skulle TV-avtalet då enligt en ganska enkel matematik ligga på någonstans runt 600?
Ja, det är en matematik. Sen har vi några andra partners också. Men återigen, jag...
150 miljoner någonstans, det är väl det som har stått i media. Nicka Mats.
Sen ska man säga en sak också. Och det är att vi gjorde ju om grunderna för hur ett TV-avtal ser ut. Så det TV-avtalet som vi nu har tecknat, när vi går in i nästa år med, tillsammans med Discovery. Till våran chock så blev vi plötsligt nedkallade till Sportels gala i Monaco. Det är inte riktigt där vi brukar bli inbjudna, kan man säga. Och vann faktiskt otroligt nog pris som det bästa tv-sportavtalet i hela Europa. I krig med alla de stora ligorna och stora aktörerna. Och det var inte för att det var mest pengar, för då är vi lite körda. Det är ju fruktansvärda pengar ute i Europa på sina ställen. Men däremot att det var det mest kreativa avtalet. Det vill säga att vi förändrade grunderna i hur samverkan ser ut mellan en rättighetsägare och en rättighetsköpare. Tidigare var det ju mest att man försökte få så bra pris som möjligt, lite vanvördigt uttryckt. Och sen så skickade man över alla rättigheter och sen sågs man om 5 år och började om förhandlingen. Medan avtalet med Discovery nu kommer att vara en partnersamverkan på helt nya nivåer. Där vi står faktiskt för mycket, mycket, mycket mer av att skjuta in i paketet än vad man kanske gjort tidigare. Vilket också ger oss lite andra möjligheter. Så att utanför avtalet så ligger ju också en hel del rättigheter som vi nu kommersialiserar. Så att vår förhoppning är väl att vi kan gå ännu lite högre.
Det ger i alla fall omkring då totalt över 6 år 3 miljarder kronor. Hur tycker du att det TV-avtalet står sig gentemot andra jämförbara ligor och ishockeyn till exempel?
Nej, men det står sig bra nu tycker jag absolut, och lägg till dessutom de andra så står det nog väldigt bra till och med. Vi tecknar ju definitivt på det där med riktigt bra sinne. Nu är det ett avtal där vi står starka. Och det går aldrig riktigt jämföra. Hockeyn har ju betydligt fler matcher än oss. Och det vet ju du som mediaman att man köper naturligtvis produkter. Man köper, och vi är ju på fotbollen, vi levererar för två ligor 480 matcher. Och hockeyn ligger på 650-70, jag vet inte vad det är. Och så här, betydligt fler matcher än vi på en liga. Så 14 lag ska dela på intäkten för 600 plus produkter. Och vi ska ha 32 lag som ska dela på 480 produkter. Så sett per match, då ligger vi bra till vad vi faktiskt får betalt för matcherna. Sen ska vi dela på många fler och det är färre matcher vi levererar. Så att vi ligger uppe på de här nivåerna, det är vi väldigt glada och stolta över.
Vad kommer fansen kunna se Allsvenskan från 2020?
Man kommer nog kunna se den på flera plattformar, men jag är inte helt säker än vart det landar.
Det... Har du någon kontroll över det när ni gör ett avtal?
Ja, delvis, men inte helt. TV-produkten är trots allt den rätt som Discovery köper. Men vi räknar ju med att den sänds i deras plattformar. Sen kan det ju bli, vilket inte är helt osannolikt, att Discovery gör avtal med ytterligare parter som kan sända det här vidare. Så att det ska nog passa frågan till Discovery i slutändan. Men vi har ju naturligtvis krav på vissa sändningsnivåer och vissa prime-matcher. Ja, men det är att vi exponeras. Alltså, vi har ju också ett intresse av att vi syns i TV, så att det finns ju mer av naturliga skäl.
Kommer det vara några öppna matcher i det avtalet som alla kan se, så att säga?
Vi kräver inte det, men återigen, det är bättre att du frågar Discovery än mig, men jag är ganska säker på att du kommer märka att det kommer en hel del möjligheter att både antingen billigare eller öppnare titta på matcher än vad det har varit tidigare.
Ni betalar ju Rune Hauge ägda agentbolaget Profile Partner i storleksordningen då 100 miljoner utspritt över de här 6 åren enligt medieuppgifter. Varför ger ni mycket pengar till ett agentbolag?
Ja, det ligger fint i formuleringen att vi ger pengar, det gör vi inte riktigt. Nej, men alltså det är en tjänst, det är inte vi ensamma om i världen, och det är ibland ganska viktigt faktiskt att ha en balans. Vi gjorde ju ett av de här medieavtalen själva och kapade alla mellanhänder. Men den här gången, eftersom vi har en så lång relation som vi hade med C-more och vi sitter på rättigheten, så hamnar man i ett läge att man inte är särskilt trovärdig när man ska bjuda in nya partners. För första risken att de säger, men ni gör bara det här för att ni har er lojalitet och så försöker ni trissa upp priset och vi kan inte lita på er i slutändan. Då behöver man en tredje part som kliver in och som också naturligtvis har den där sista touchen och är experter på att driva frågorna. Så att ja, det blir pengar över den här långa tiden, men om du jämför också vilka nivåer vi faktiskt kom upp på och vilken service vi får, för det ingår ju då all juridisk service, allt avtalsarbete, allt sånt som vi hade behövt köpa in jurister för att göra annars då. Och vi landade på en kostnad på runt 3% för avtalet, och det kan jag säga, vi konkurrensutsatte det mot andra aktörer. Rune var för övrigt inte inblandad, vilket som han är så populär att nämna hela tiden. Så det var den tyska verksamheten som hjälpte oss i det här, plus en helt annan norrman som heter Howard Petersen som jobbade. Så
inga pengar till skatteparadis den här gången?
Nej. Varenda krona 100% redovisad rakt ner i ett tyskt GmbH-bolag enligt EU-lagstiftning, godkänt, ingenting annat. Sen vad de gör med pengarna.
Det är riktigt för det, att inte hamna i någon sån att Uppdrag granskning skulle komma sen.
Tvärtom, det var viktigt för oss att om Uppdrag granskning kommer ska vi kunna verkligen visa papper att det är schysst och genomfört. Och det finns inte, jag kan vara helt öppen med allting där. Det finns by the book rakt av hela vägen.
Anledningen till att jag sa ger där, så tänker ni, du berättade ju tidigare om att ni har ökat personalstyrkan på kontoret. Ni är 20 anställda, ni har gjort en del avtal tidigare. Jag tänker att ni kanske hade lärt er det och inte budet att hjälpa av ett agentbolag, men så fungerar det alltså inte i den världen.
Det kan nog vara olika vid olika tillfällen. Vissa affärer gör vi fortfarande helt själva, men det här var en så stor och viktig avgörande plattformsaffär så vi tyckte att det var värt att ta in dem. Och man kan tycka att det är mycket pengar, för det är det ju naturligtvis. Men ser man till affärens helhet, att det rör sig om ganska många miljarder, då kan jag säga att den här ersättningen, och då ska man ändå minnas att vi konkurrensutsatte de här mot andra aktörer också. Det här var det billigaste och mest kvalitativa upplägget vi hittade. Och vi drog det med klubbarna också och vi var överens om att det var värt pengarna. Och det säger jag garanterat än idag, det var värt det.
Om vi går in på spelavtalet med Unibet då, gjorde ni det själva?
Det gjorde vi själva, jajamän, helt rätt.
Och det är då värt, för det var ju offentligt som du sa där, 150 miljoner per år. Hur många år då?
6 plus 6 är det skrivet på, så att vill man räkna det hela vägen i mål, att vi utnyttjar optionen och de utnyttjar optionen, så är det värt 1,8 miljarder totalt. 0 kronor i provisioner kan jag glädja dig med när det gäller den. Rune Hauge är inte inblandad.
Hur mycket mer är det nuvarande spelavtalet med Svenska Spel?
Ja, det gamla har också varit offentligt. Nu när vi går in i slutet, det är värt 92 miljoner det gamla avtalet. Så det var en bra ökning får man säga. Och många bra nya pengar in i våra satsningar på fotbollen. Så att när nu Svenska Spel valde att inte förlänga, för det var faktiskt så, det var de som valde att inte förlänga, då var vi tvungna att titta oss om efter andra aktörer, och väldigt glada att vi hittade Kindred eller Unibet som det blir i det här fallet.
Men vad menar du med att de inte ville förlänga?
Vi hade ett bud på bordet från dem som visade ja till, och sen drog de tillbaka det. Det tycker jag.
Varför det?
Bra fråga. Jag tror man ville satsa mer på damfotbollen, och det är naturligtvis fullt ut i deras riktning.
Men gick ni inte med på dem?
Vi hade ingen chans. De drog tillbaka budet. Och sen förhandlade vi fram ett nytt bud som vi skulle veta att kunna dra till våra föreningar, och det drogs också tillbaks. Så att vi fick gå tillbaks till våra klubbar, så att vi har inget förslag från Svenska Spel. Så att det var en mycket, det var en konstig vår. Och då meddelade vi att då fick vi ett uppdrag av klubbarna att okej, då får ni gå ut. Vi accepterar inget sämre bud än tidigare, och ni får gå ut nu även och titta på andra aktörer. Vilket vi gjorde, och vilket vi också meddelade Svenska Spel. Det är synd, vi har haft en jättebra relation med Svenska Spel. Första gången drog de tillbaka sitt eget bud, andra gången drog de tillbaka sitt eget bud. Eftersom vi inte skrev på det inom 24 timmar var väl kravet, och vilket vi inte kunde. För vi får inte skriva på ett avtal som klubbarna inte har sagt ja till. Alltså det är bara, vi behövde 2 veckor för att få till ett medlemsmöte. Men det är sådär ibland. I november var vi klara med ett avtal, och vi sa ja till det, och sen tog man tillbaka det. Sen förhandlade vi under våren för att få fram ett nytt förslag.
Men sa ni ja till det då utan att ni la till några andra grejer? Eller så?
Ja.
Att det var det avtalet som de hade lagt till?
100%. Vi hade inga egna tillägg, fast vi möjligen kunde haft den diskussionen, för att vi tycker väl att vi har växt i både intresse och värde under den här resan från förra gången vi skrev avtal. Men vi valde att säga att under den här tiden som kunde vara orolig och osäker, då var, nu får du minnas att det är november, innan man visste vart det tog vägen med alla spelfrågorna, så sa vi att både på grund av den långa och jävligt bra relation vi har haft med Svenska Spel, men också den osäkerhet som var framåt, så säger vi, får vi samma bud, och det fick vi av dem, oförändrat avtal, så säger vi ja. När de ändrade det och valde att ge oss ett lägre bud, då hade vi inte mandat av klubbarna. Då sa vi, då måste vi få ett okej från medlemsmötet ifall det är så. Då måste vi också veta vad är det i så fall för förslag vi får.
Lägre än 92 miljoner då?
Lägre än 92 miljoner. Och i och med att vi inte då, vi fick det, men med kravet att vi skulle skriva på morgonen efter. Och vårt mandat kom ju bara från klubbarna. Klubbarna sa, ni får enbart skriva på ett oförändrat avtal eller bättre. Och eftersom vi fick ett avtal som var lägre, så sa vi då måste vi ta det via medlemsmötet. Och det hade vi den 29 mars tror jag det var, eller om det var 30 mars. Så det var inte, eller maj förlåt. Så det var inte några, det var 2 veckor emellan tror jag. Jag tror vi fick budet den 14. Men då sa Svenska Spel, då drar vi tillbaka det. Då får ni inte dra det här till klubbarna heller. Och då var det tvungna att gå ut och titta på andra aktörer.
Och då landar ni ju till slut på Unibet då. Hur ser du på att Unibet då är ett partner? Det är ett bolag som har verkat utan licens länge mot den svenska spelmarknaden från Malta och som erbjuder nätkasino och allt vad det är.
Ja, det gör väl alla idag, eller på att säga. Nätkasino gör Svenska Spel också. Jag tycker det är jätteskönt att man har tagit bort den här problematiken med att det finns, så att säga, en marknad i Sverige som å ena sidan staten inte har kunnat skydda, det vill säga stänga ner de här externa bolagen, utan man har kunnat gå på massa internet. Det är ju inte så lätt att kontrollera alla gånger. Nu har man valt vägen att ha en licens och ta in licenstagare, och så ska alla verka under samma lagstiftning. Och då sa vi, då öppnade dörren för oss att titta på dem vi anser är seriösa aktörer i det här. Och det var också klubbarna som erskickade oss. Vi kunde inte hoppa på vilken spelpartner som helst, men de vi kan bedöma har en seriös ansats och verkligen vill ta ett ansvar på svensk marknad. Så när riksdagsbeslutet togs och när man kom fram till att ha en gemensam spellagstiftning, då får vi betrakta Kindred precis likadant som vi betraktar Svenska Spel. Och det gör vi då.
Kommer klubbarnas hemsidor bli plattform för olika Unibet-spel från 2020 när ni går in i den?
Oj, jag har ingen aning. Det ligger inte så i avtalet i alla fall. Men det finns väl, precis som i Svenska Spel, så har man ju alltid ett intresse av att skapa en kontakt med den spelande publiken. Och det är ju en känslighetsfråga. Vi vet ju att det finns avigsidor med spelandet, precis som det är med alkohol och andra frågor. Så att jag tror att det är otroligt viktigt att det man gör ändå har ett ansvarstagande moment i sig. Inte bara att maximera spel vrida ut det sista över folk så att säga, för då skapar man också problem. Det vill inte vi vara med på, det vill inte våra klubbar heller. Och det...
Men kan klubbarna säga nej? Kan en klubb med en som hemsida säga att vi vill inte ha att det ska gå och spela via hemsidan?
Absolut.
Och då kommer inte förlorarna pengar på det?
Nej. Klubbarna. Nej, nej. De kan inte ta bort varumärket, det är det enda. Precis som med Svenska Spel så har varumärket en rätt att finnas med. Men inga aktiva spelformer eller någonting annat. Det är helt frivilligt i så fall.
Hur tycker du ett samarbete med Unibet rimmar med ett arbete mot matchfixning? För där har ju Svenska Spel tagit ett, måste jag ändå säga, ganska stort ansvar i kampen mot matchfixning. Men jag vet inte, har Unibet inte gjort någonting där?
Nej, men man häpnar lite grann när man faktiskt får kontakt med de här bolagen. Man ska ju minnas att inget av spelbolagen, faktiskt inte något av dem, även de här mer obskyra kinesiska där kanske problemen är störst då, de har inget intresse av det här. De förlorar ju själva på den här matchfixing. Så att det jag upptäckte med Unibet var när vi väl fick börja prata med dem, det att de har minst lika stor passion i frågan om att verka mot matchfixing som Svenska Spel har. Och det kan jag säga att den pott pengar och den grund för samarbete som ligger i avtalet för att motverka matchfixing, spelberoende och den här typen av problematik, den är faktiskt större från Unibet än vad vi har haft tidigare. Så att vi förväntar oss, det är mer pengar, mer energi lagd in i det hela. Större ambitionsnivå i avtalet.
Och om du säger pengar då, att det är mer, då måste du börja definiera det också.
Det kommer till och med att öka. Det är det jag säger.
Jag är lite nyfiken på hur den ökningen ser ut och vad det som innebär att de gör mer då, som du hävdar.
Nej, men vi kommer ha mer resurser för att göra det än vad vi har tidigare avsatt i avtalet. Det är vad jag försöker säga.
Och då bad jag dig definiera nivåerna där, så det är inte bara vi ger mer. Det blir väldigt okonkret.
Ja, men du vet inte ändå vad Svenska Spel lägger idag. Jag säger bara att jämfört med hur vi har haft det sedan 1934 i en stegrande form, för det är klart att det är de senaste åren som det här problemet har blivit mer och mer, så kommer det inte minska med Unibet. Det kommer öka jämfört med tidigare. Och det, jag tycker både Unibet och Svenska Spel har visat väldigt starkt ansvar när det gäller spel- och matchfixingfrågorna. Så att det var ju ett av kriterierna. Annars hade vi inte kunnat valt den typen av partner.
Kommer det bli Unibet-kiosker på arenorna?
Det tror jag inte faktiskt. Jag tror nog att man är förbi den där tiden när kioskerna funkar på arenorna. Så att vi ser mer och mer går över digitalt. Så att, nej, jag tror inte. Svenska Spel har haft sina ombudskiosker på arenorna. Men man ser ju att det kanske inte är den starkaste sättet att komma åt spelarna idag. Om man nu vill få ett ansvarsfullt spelande, så är det nästan lättare att ha koll på folk på nätet, för då ser du vad folk gör också. De kommer säkert att synas, de blir ju vår huvudsponsor, de är ju en jätteviktig del av svensk fotboll, men till skillnad från Svenska Spel, om man nu ska göra jämförelse, så har man ju inte samma återförsäljarnät, utan man är ju huvudsakligen en digital aktör. Så att jag vet inte, det är det ärliga svaret, men säkert kommer de att göra grejer för att synas ute på arenan. Det vore ju dumt om de inte gjorde, men jag tror inte att man ställer upp den här mer normala typen av ombudsförsäljning som kanske Svenska Spel har gjort tidigare, och det är nog beroende på karaktären av bolag.
Många människor och även en del allsvenska spelare har ju vittnat om spelmissbruk. Hur känner du kring att ingå det här avtalet med Unibet utifrån deras perspektiv?
Ja, det här är ju jättesvåra frågor. Och någonstans är det så att vi är ju faktiskt, vi startade ju Svenska Spel en gång i världen. Det var fotbollen som gjorde det, 1934. Så ska du fråga någon, så är det bra att fråga oss. Vi har sedan 1934 haft en spelaktör som vår huvudpartner. Och det fungerar alldeles utmärkt. Så då dyker frågan upp, kommer någonting att plötsligt explodera för att vi byter partner efter alla dessa år? Nej, jag tror inte det. Dels är vi ganska rutinerade och vet var avigsidorna av problemen finns och jobbar aktivt med det. Dels ställer vi krav på våra partners att de också ska finnas med i arbetet. Så att jag tror, då ska man möjligen välja att man inte ens hade velat befatta sig med Svenska Spel en gång i världen. Men Jag ser ingen ny demon som hoppar fram just för att vi får Unibet, tvärtom. Men i takt med att den här digitala världen utvecklas...
Men det är ju aggressivare än Svenska Spels. Det låter som du ser som att ni kan kontrollera dem.
Just Unibet kan jag ärligt talat inte säga att jag har riktigt den uppfattningen. Men skulle det vara så, då kommer de att precis som alla andra få Jag upplever att det finns en hel del spelbolag som är väldigt aggressiva idag, alltså väldigt aggressiva, och jag kan inte säga att jag räknar in Unibet i det, men det är bättre att de får ta ställning för det. Jag och vi tycker att de i alla fall har skött sig på det sätt vi kan förvänta oss.
Vad tycker du att SEF och klubbarna har för ansvar gentemot fotbollsspelare som har ett problematiskt förhållande till spel?
Vi har ju dels ett ansvar som, framförallt har vi ett ansvar som arbetsgivare, det är klubbarna, och vi är med som deras gemensamma organisation, så därför gör vi utbildning och driver ett proaktivt arbete, men det är ju egentligen, det är egentligen samma med alla saker. Man får ju ställa sig frågan, bara för att vi har en partner, en sponsorpartner som jobbar med spel, innebär att det per automatik då leder till att folk håller på med spelmissbruk? Jag skulle säga att även om vi inte hade valt att ha nu Unibet eller för den skull Svenska Spel, så hade spelfrågan varit angelägen i alla fall. Så jag tycker man får sortera upp det och säga så här, vad har vi för ansvar som arbetsgivare? Och då tycker jag att det här, precis som andra saker, droger eller alkohol eller kriminalitet eller spelmissbruk eller psykisk ohälsa eller machokultur, vi har ju massor med frågor som lyfts upp inom det. Ja, vi har ett ansvar som arbetsgivare på klubbnivå, vi har som liga ett ansvar att utbilda och försöka vara proaktiva och försöka motverka problemen. Absolut, vi kommer aldrig kunna ta bort alla problem dock. Det är nog samma i ett mediehus. Ni har också utsättningar hos folk på olika sätt, och vad är arbetsgivarens ansvar? Ja, vi försöker vara minst lika goda arbetsgivare vi.
Det är en oerhört bevakad fråga, särskilt just nu kring spelreklamen då. Hur ser du på om regeringen skulle gå i en riktning mot Italien och förbjuda spelreklam? Vad skulle det innebära för era avtal till exempel med Unibet?
Nej, jag tror inte det spelar så stor roll. Vad jag förstått så har det mer handlat om den här ganska aggressiva reklamen i tv och media just nu som tränger rakt in i skinnet på folk. Återigen, sedan 1934 har vi varit vana vid att Svenska Spel har funnits på våra tröjärmar och funnits med kring fotbollen. Det är ju den typen av reklam vi möjligen då finns med i, och den har, så vet jag vet, inte alls samma karaktär. Den är på en helt annan nivå. Så att jag är nog, precis som alla andra svenskar, ganska less på spelreklam just nu, om jag ska vara helt ärlig. Det har 88 bolag eller vad det är som ska kriga ut och ta marknadsandelar, och en del kanske inte gör det så jäkla snyggt heller alla gånger. Det tror jag är förödande för hela spelbranschen, och de behöver nog sanera sig själva lite grann. Men jag räknar inte in de här stora företagen, de tycker jag tar ett helt annat ansvar. Och tittar du lite grann på annonserna så märker du skillnad, helt klart. De här aggressiva är ofta de små bolagen.
Om Uppdrag granskning knackar på Bosse Anderssons dörr och frågar eller påstår då, Unibet har inte samma ansvar för spelberoende som Svenska Spel, varför samarbetar ni med dem? Vad råder du Bosse att svara?
Ja, jag ska inte råda Bosse att svara någonting, och jag vet inte vad han säger, för att han har ju för det första än så länge inte insyn i vad vi kommer göra tillsammans med Unibet. Så långt har vi inte kommit än. Men jag skulle säga, ring Mats Enqvist skulle vara ett bra svar förmodligen. Så kan jag åtminstone försöka tala om, som jag gör för dig nu, att det ligger pengar och ambition i arbetet att motverka spelmissbruk. Ja.
Men jag tänker på att klubbarna kan hamna i en tuff situation i och med att det är en så bevakad fråga, och då ska de liksom stå bakom här ett avtal med ett spelbolag som i alla fall ännu så länge tror jag väcker en del misstänksamhet hos folk, just eftersom de inte har funnits på den svenska marknaden och har agerat utanför den och så här. Och det är klart att det kan ju bli att klubban också måste svara på frågor kring det.
Nej, men vi, som jag sa, vi kör ju all vår förankring där är ju via våra medlemsmöten och klubbchefsmöten framförallt, och det är väl de två forumen som vi, så det här har vi dragit med klubbarna. Vi har varit överens rakt igenom. Och det är klart att vi måste naturligtvis stå upp och förklara hur det här ser ut, och det är därför jag säger att vi kommer att göra ansatser när det gäller spelmissbruk, matchfixing och andra typer av problem runt, som är minst i linje med det vi gjort tidigare. Och det är väl det enklaste svaret. Sen exakt hur detta utformas, vi vet ju vad vi gjort hittills, och det är ju det här utbildningsprogrammet som vi gör, och vi vet vad klubbarna har gjort för att ta steg vidare. Vi vet hur förbundet agerar, vi vet Fredrik Gårdare som är inne kring, och med hans poliser som vi har drivit på för att få, ja, det lär fortsätta, men med oförminskad kraft och förmodligen med ytterligare lite mer resurser då.
Tycker du det är rätt att beskriva 2019 som ett ödesår?
Ja, någon sa ödesår, och det är om man råkar ut för något öde då. För det är klart, det är inte roligt att åka ur Superettan i år, framförallt kanske det är inte så kul att åka ur Allsvenskan heller inför 2020, för det blir ju ett hopp. Nu går pengarna upp nästa år lite mer, inte bara linjärt utan det hoppar till nästa år. Så det är nog viktigt att haka på och det, på det sättet. Men någon annan sa att det är ett mellanår. Det är också en variant. Vi går in nu i en ny era, en plattform där vi vet att vi har etablerat en ny lägsta nivå kan man säga då, för verksamheten från 2020 fram till 2026. Och,
wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
2020 är bara startåret. Så det är trist att inte hoppa på plattformen. Men det kommer gå det med. Vi ändrar inte så dramatiskt. Inte minst via de kurvor som finns nu i fördelning och annat som klubban har tagit så går det faktiskt att komma tillbaka även när nivåerna går upp. Det är tuffast för kanske ner mot division 1. Men de har egentligen aldrig haft särskilt starka resurser. Och jag vet att man jobbar jättehårt inom Mettan fotboll för att lyfta ambitioner även där. Så att nej, jag tror det kanske är viktigast för toppklubbarna, om jag ska vara helt ärlig. För kickeffekten på de som är absolut där, den gör att de kan närma sig Europa ytterligare ett steg. Och jag tror inte det spelar lika stor roll faktiskt för de övriga 25-27 klubbarna som...
Jag tänker om man är en mellanstor klubb i Allsvenskan nu och vad ska vi ta Elfsborg någonstans? De är väl 10 på den ekonomiska...
Elfsborg kommer aldrig acceptera att du kallar dem för en mellanstor klubb, alltså du vet.
Ja, men säg att de åker ur Allsvenskan i år och får ett par, tre år i Superettan. Kommer de då vara så långt efter Allsvenskan att det blir snart omöjligt att ta sig tillbaka och bli en mellanklubb i Allsvenskan?
Ja, nu kommer Andreasson aldrig förlåta mig om jag ens spekulerar att de åker ner i Superettan. Så att det ska inte på ett sätt göra. Men om vi tar
Kalmar,
vi
kan ta något annat.
Jag lovar, ingen av dem kommer förlåta mig. Men om vi tar, om vi tar principen då, för det är klart att ha en poäng. Om man är en klubb som har hamnat lite grann i mellanläge, för nu går ju lite grann några tåg, det märker man. Malmö har tagit en helt egen position under ganska lång tid och har ju tagit en väldigt stark. AIK gör en intressant och spännande resa. Norrköping har gjort en spännande resa. Hammarby har sin modell på resa som också är jättespännande. Och vart Djurgården tar vägen, det vet vi fortfarande inte riktigt. Där ligger också potential med några till. Och det är klart, de klubbar som har potential att haka på den här toppen men istället får problem och hamnar neråt, ja, det blir en tuff uppförsbacke, det får man nog säga. Skulle man göra det precis just nu i det här läget så är det nog sällsynt dåligt år att åka ur Allsvenskan. För då är nog resan tillbaka rätt tuff.
Vad tycker du om det då? Att det blir så?
Nej, men jag tycker att det är ganska naturligt. Det är så vår serie ska fungera. Det är det bittra. Går det bra för dig så får du stora fördelar. Går det inte så bra så åker du ut. Och istället så kommer något annat lag upp. Och det är det som är skillnad mellan en stängd liga där vi prioriterar att vissa lag ska få fördelar eller en öppen liga som vi har nu där den bittra verkligheten kan hinna ikapp. Så att det är de här klubbarna taggas av. Det är klart som 17 att alla klubbar kämpar för att inte hamna i den där situationen.
Men vad tjänar man egentligen på att öka klyftorna i en fotbollsverksamhet liksom?
Nej, men jag tycker inte vi ökar klyftorna. Man får nog vända på det. Vi skulle kunna ta bort alla pengar och spela ren amatörfotboll och då inser man ju snabbt att det kanske inte heller det skulle göra lättare för att alla lag hade exakt samma resurser då. Men som fotbollen ser ut idag så vill man ju ha sådana här matcher som Malmö-Chelsea eller derbyn i Stockholm. Eller vi skulle gärna få tillbaka lite mer tryck i Göteborgsderbyn också. Helsingborg är tillbaka i Allsvenskan så där kom ett Skånederby upp igen. Alla de där är ju kronjuveler för oss. Och det är klart pengar är en förutsättning. Annars tappar vi alla våra spelare till utlandet. Då har vi chansen att behålla lite fler spelare. Vi har chansen att börja ha lite starkare, bredare trupper så vi orkar med att både satsa på ligan och kanske klara kvalet till Europa etc. Så att nej, jag tror inte att alternativet är att ta bort pengarna.
Nej, det sa jag inte. Jag sa bara att klyftorna ökar ifall det ser någon fördel med det.
Men jag tror inte de ökar. Det är mer pengar men det är exakt samma klyfta.
Men kommer ni ligga kvar på fördelningsprincip? Vad har ni haft 75 till Allsvenskan och 25 till Superettan? Men behålls den principen?
Ja, så länge klubbarna säger det. Vi hade ju en diskussion uppe om det här nu för ett tag sedan och det slutade med att klubbarna sa nej, vi vill behålla det.
Hur länge gäller det?
tills klubbarna säger något annat.
Har ni tagit ställning till de nya pengarna? Alltså det kommer ju då in 750 miljoner i storleksordningen där från 2020. Och har ni tagit ställning då till fördelningsprincipen kring hur detta ska fördelas från 2020?
Ja, alltså vi har tagit ställning så tillvida att man har valt att ligga kvar med nuvarande modell hittills. Mm. Och alltså det tog ju 2 år att diskutera fram den här modellen, därför att återigen, jag säger det verkligen med efter det, vi bestämmer inte över det här. Det är inte våra pengar. Så när jag säger vi SEF då, det här är klubbarnas pengar. Och det är en jäkla grannlaga uppgift att få 32 klubbar med olika förutsättningar enas om en modell. Då säger folk, ja men det är omöjligt, det är bättre om ligan griper in. Nej, men jag är inte så. Vi jobbar verkligen genom frågan. Och det får man nog säga är fördelen med nuvarande modell, det är att vi har en ganska bred accept. Sen kommer alltid någon att tycka, ja, men jag skulle vilja ut mer eller jag skulle ändra på någonting. Men det är naturligt. Vill man det, då gör vi om samma resa igen.
Så du tror att 75-25-modellen då kommer ligga kvar?
Ja, tills någon säger något annat.
Och jag tror det är ett stort projekt.
Nej, inte för att det är så omöjligt projekt. Men jag tror framförallt, om jag ska vara riktigt ärlig, ingen av klubbarna tror jag har sagt någonting annat än att modellen egentligen är ganska bra. Möjligen vill man tweaka lite grann på procentsatserna. Ska det vara 75-25 eller 77-23 eller 80-20 med de nya pengarna som kommer in? Eller ska det vara kurvans lutning ska vara så här mycket inom respektive liga? Eller ska det vara 5 års resultat eller ska man räkna 10 års resultat för att beräkna sin position och så vidare? Men återigen, det är den enda diskussionen som varit uppe. Jag tror att modellen som sådan är ganska väl accepterad idag. Utan det är nog snarare frågan, behöver den skruvas lite på eller inte? Och just nu har klubbarna inte bestämt sig för att skruva på den då.
Vad ungefär kommer ett allsvenskt lag vara garanterad i minimum från 2020?
Ja, det där är jättesvårt, för det är så många faktorer som spelar in. Alltså vi får ju nästan sitta och göra bokslut på slutet av året. Men man kan säga så här, det är ju en enkel matematik ändå, att även med att vi är några till på kansliet och att vi gör en del mer ambitiösa ligaprojekt för att försöka bygga vidare på det hela, så ökar ju pengarna rätt så rejält, som du inser när man går från 250 till 750 från 2012 uppåt. Nu i år landar vi kanske runt 410 miljoner eller sånt här i omsättning, och sen går vi upp till 750 nästa år. Så att det blir ju inte en tredubbling på ett år, men jag skulle säga så här att beroende lite grann på din verksamhet och var du hamnar, så någonstans, sen är det en lite stafflad skala ska man också säga, att allting faller inte ut första året. Mest pengar ger det naturligtvis år 2025-26 där borta. Men någonstans mellan 75 och 100% ökning får man någonstans där får man räkna. Men varje klubb måste...
Man är garanterad då?
Ja, vi garanterar ju inte mer än de pengar vi har. Nej. Men den effekten kommer det bli. Sen slår det ju jättemycket. Om vi tar de här klubbarna, du nämnde till exempel Elfsborg. Ett par placeringars skillnad i nästa år slår ju på deras långtidsschema, så det kan skilja miljoner i utbetalning på den här modellen. Så att det är svårt för mig att säga exakt hur det slår på varje klubb. Från det de har fått idag, om allt annat är lika, så kan man räkna med att det kommer att vara en ökning på 75% och högre om ingenting annat förändras. Ja. Så det är en ganska stor förändring. Så en klubb som får 10 miljoner kommer få 20 miljoner eller 17 miljoner, lite beroende på faktorer och så vidare. Men det är klart att det är en skillnad mellan 19 och 20 som är rätt så stor i alla fall.
Snittlönen är ju uppe i 100 000 i månaden. 2021 kommer den kanske vara uppe i 150 000 i månaden.
Ja.
Hur ska ni undvika att de här pengarna ni drar in bara hamnar i spelares och i viss mån agenternas fickor då?
Ja, där är ju jättekul. Vi pratar rätt mycket om det på våra möten, men först och främst får man ju säga att det är ju till slut klubbarna som måste försöka hålla emot. Jag tror nog spelarna gärna ser en ökning på det hela, och det är klart att i ett fritt samhälle så får man räkna med det också. Vi behöver ju hålla emot, så om man ska sitta på mitt lilla isberg och titta ner på fotbollen, skulle jag säga att vi skulle behöva hålla emot så att våra talanger kan stanna några år till innan de sticker utomlands. Det tror jag är det enskilt viktigaste vi kan göra. Sen är det jättekul om vi kan locka en del stjärnor och stanna något år till, eller någon hemvändare och komma hem istället för att avsluta i Turkiet eller i Kina eller något sånt där. Så kan vi öka styrkan lite grann till. Kan vi dessutom öka bredden i truppen så att vi orkar med de här olika. Alltså att både klara ett Europa-kval, kuppen och ha full satsningen på ligan. Ja, då börjar vi komma upp i en internationell konkurrens, vilket skulle vara jättebra för oss också. Men det är ju vad jag tycker. Det vi har pratat om är ju att vi väljer att investera en del av den här ökningen, även om det inte är så mycket i helheten, i att fortsätta den här satsningen på IT-systemet. Vi har valt att satsa på futsal som ett komplement till det vi håller på med. Och vi har valt att satsa på e-sport som också ett komplement för att bygga det här intresset kring ligan lite mer året runt och inte bara våra 15 hemmamatcher alla klubbar har. Och vi har valt att satsa i år. Den största framtidssatsningen, det är klubbutveckling. Så vi kommer bygga ett utbildningsprogram tillsammans med Handelshögskolan för klubbarna. Nu kan man säga att ligan har tagit en del steg framåt som klubbarna bad oss göra, och samtidigt sa ju klubbarna att nu ska vi ha samma sak på klubbnivå, och det är väl det steg vi tittar på nu. Hur kan dels det vi har tagit fram och den kompetens vi har byggt, hur kan det stötta alla föreningarna, men också hur kan vi hjälpa föreningarna att bli lite mer långsiktiga och bygga kompetens på sikt så att de kommer upp på den här. Idag är det ju framförallt de allra största klubbarna som har långsiktighet och har liksom orkat ha kompetens. Så det blir väl en viktig fråga. Resten av pengarna kommer att gå ut till klubb, den absoluta lejonparten. Och då är det väl upp till klubbarna att bestämma om man ska betala samma spelare dubbelt så mycket eller om man ska börja fundera på hur man använder lönepotten. Lön kommer alltid vara en stor del av klubbens verksamhet.
Men det är egentligen så man kan beskriva det. Alla de här liksom ekonomiska ökningarna, den största delen hamnar ändå i spelarnas fickor. Det är liksom ett kretslopp som går. Liksom
och såg du, jag såg den här, vår fantastiska analytiker Osynlig Handel som dominerar på Twitter ofta. Han hade la ut en bild, man såg lönebudgeten mellan Chelsea och Malmö FF. Och Malmö ligger väl tyngst i Sverige idag på 10 miljoner euro och Chelsea hade 247, alltså 2,5 miljard i lönebudget på sin spelartrupp jämfört med Malmö på 100. Om den går upp då med några miljoner så är det jättekul för de spelarna, men det är inte en förändring i grunden mot frågan som är ute i hela Europa idag, hur stor obalansen är. Vi har en väldigt jämn liga när vi tycker att kanske Malmö och några till springer ifrån, så är det fortfarande en öppen liga. Titta lite grann utomlands, vilka enorma gap som skapas nu, framförallt med de här extrema TV-avtalen och inte minst med Europa-ligorna som ju är en stor faktor för att fördela pengar i Europa.
Men det är klart, också en värld där fotbollen nästan har slutat att vara en idrott och egentligen är mer en ekonomisk verksamhet. Du kan ju egentligen inte jämföra fotboll med skidåkning där det handlar om att träna hårdast och göra bäst lopp, utan internationellt så handlar ju fotboll om och det är ju knappast eftersträvansvärt, eller?
Nej, från vårt perspektiv absolut inte. Jag är tillbaka till det här. Vår värdegrund ligger väl mer åt Max Lundgren och Åshöjdens BK, ärligt talat. Men vi kan ju bara titta på det som händer utomlands. Vi strider ju en del i både Europeiska klubborganisationen, ECA, där Niklas Karlén från Malmö nu har tagit plats i styrelsen, och inte minst via European Leagues där vår ordförande Lars-Christer Olsson har blivit ordförande för alla ligorna i Europa, och det kommer bli ett jäkla liv. Det är så stor snedfördelning. Sen tror jag att om man backar hem till vår liga, om vi nu struntar i vår relation till resten av Europa, det viktigaste för oss är ju vem som vinner allsvenskan. Det är vem som går upp eller ner. Det är liksom där. Vi kommer aldrig någonsin att ligga i närheten av Real Madrid eller Manchester United. Det finns inte ens på världskartan. Jag har 6-7 år kvar till pensionen eller sånt där, om vi inte fortsätter höja åldrarna hela tiden. Jag kommer aldrig se en svensk liga som är i närheten av de här extremt penningcirkuserna som finns där ute. Och det tror jag vi ska vara glada för, om jag ska vara helt ärlig. Jag gillar den här svenska fotbollen.
Samtidigt så har vi ägnat mycket av det här samtalet åt att prata om de ökade pengarna. Vad tjänar egentligen svensk fotboll på att driva på spelarna?
Ja, alltså det vi tjänar är ju möjligheten att ha en lite bredare trupp, att kunna ha ett bättre underhållningsvärde så att folk tycker det är kul att titta, för det är inte så jäkla roligt om vi har jättedåliga trupper och jättedåliga spel, då tröttnar ju publiken också, va? Nu tycker jag vi har en ganska bra nivå. Vi skulle inte behöva 1 miljard till euro eller något sånt där för att få ihop ett bra spel. Det är bara att titta på Malmö-Chelsea. Det är klart att det är David mot Goliat, men det var en rätt underhållande match, och jag tyckte Malmö visade att svensk fotboll med 10 miljoner euro presterar ganska väl mot 247 miljoner euro. Och det ser vi på många lag idag. Och den feelingen ska inte vi jämföra med Europa. Vi försöker låta bli det, för vi kommer alltid hamna i bakvattnet. Däremot vill vi behålla spelare lite längre, som jag sa. Alltså våra talanger, de unga. För det är ett gissel för oss. Att när unga spelare kommer upp, så det finns bra forskning på det här. Om de etablerar sig i Allsvenskan eller åtminstone i Superettan ett par år innan de sticker utomlands, då ökar chansen enormt för att de ska kunna lyckas. Eller ännu värre om man vänder på det. Om de sticker innan, när de bara upptäcker sitt ungdomslag och så drar de, så är chansen att de misslyckas i princip 100%. Det är ytterst få, det är en eller två bara som har lyckats den vägen. Och det är så tragiskt att se unga spelare som förstörs på det. Och det är inte bara i Sverige, det här är massor av ligor.
Borde AIK väntat med att sälja Alexander Isak?
Nej, men det kan jag inte säga. Han har ju ändå etablerat sig, det får man ju säga. Så att, men visst är han ung, men han hade ju etablerat sig. Jag pratar om de som inte ens kommer upp i ett A-lag. Det sticker alltså hundratals ungdomar under ytan mot de här rika ligorna som bara fångar upp dem, och sen efter 3 veckor skickar man ner dem till ett division 2-3 lag i sitt land, och det orkar inte unga spelare. Och där kanske vi har möjligheten att bli bättre med våra akademier, med våra talangsatsningar och kanske också med de lönerna, så att vi kan ge dem en trygg tillvaro tidigare, att de inte måste ta det här snabba klippet. Jag får 1 miljon om jag drar till Roma nästa vecka och så vidare. Det är nog det viktigaste, tror jag.
Finns det mer några riktningar på det i när pengarna nu ökar då, att ge, att det ska gå mer pengar till akademi, gå mer pengar kanske till unga spelare, så att de, som du säger, inte behöver sticka ut i en osäker tillvaro i Europa?
Ja, vi har ju pratat i nästan 3 år nu, tror jag, inför det här. Och klubbarna har ju sagt, klubbutveckling som jag nämnde, akademierna är ett prioriterat område, supporterfrågan är ett prioriterat område. För det vi kan göra, alltså man måste förstå vad svensk fotboll kan vara bra på. Vi kan inte kriga med Real Madrid eller lönebudgeten i Chelsea eller United och så vidare. Men vi kan bli en jäkla bra, nära, äkta fotbollsupplevelse här hemma och kriga om allsvenskan, kriga om kuppen. Och då är ju supportrarna en jätteviktig kugge. Spelarna, att de finns kvar, att vi får se talangerna ändå blomma upp lite i våra lag. Sen är det jättekul att säga grattis och när de tar steget ut, men det är så tragiskt om vi släpper dem innan de har blommat, för då vet man att det med all säkerhet tyvärr inte kommer gå bra för dem. Så ja, det här ligger med. Och det här året, du pratade om ödesår under 2019. Nu lägger vi verksamhetsplanen för 19. Den kommer då ligga mycket fokuserad på framförallt klubbutveckling som ett nytt område och supporterfrågor. 2020, som ju då blir första året med de här nya nivåerna, det ska diskuteras nu under sommaren och hösten, vad vi lägger energin på där. Så det, men ja, alla de där frågorna finns med. Sen vet jag inte exakt vad vi kommer att bestämma i slutändan, för det är klubbarna som bestämmer.
Vad lägger du i ordet klubbutveckling då? För du antyder ju att ligan egentligen har utvecklats snabbare och bättre än vad klubbarna har gjort.
Ja, sanning med modifikation. Man kan säga utifrån vad ligan ska hålla på med, så tycker jag att vi har tagit steg framåt och verkligen förändrat vad vi är. Om du tittar på SEF hur vi såg ut 2012 och så tittar du på SEF ser ut idag, så är jag säker på att du kommer hitta betydligt fler än att du bara mäter att vi har blivit ungefär dubbelt så många anställda. Utan vi jobbar med helt andra frågor. Vi har kapacitet att vara närmare, och det leder till att vi får också fram bättre avtal och så vidare, på det vi kan påverka. En del klubbar har gjort samma sak. Titta på Hammarbys publikresa som de gjorde från ett publiksnitt på 6000, ett stolpskott från att åka ur i Superettan till och med, till att vara den här kokande kitten som är på alla matcher på Tele2 idag. Det bygger en stor klubb. Malmös resa där man kliver vidare. Alltså det finns ett annat klubbar som har börjat resor att säga att vi ska förändra oss själva som klubb. Vi ska bli starkare i det vi gör. Vi ska hitta våra unika grejer. AIKs förändringsresa också är jättespännande. Det är lätt att se på en del av de här stora klubbarna. Men alla de andra klubbarna då, som kämpar med att ha kanske knappt en... Vi har ju klubbar som... Alltså de som har minst resurser. Jag minns när Utkiken var uppe. Eller Utsikten, förlåt, Kiken. Så gjorde vi ett sånt här träningsscenario. Vi tittade lite grann, vad skulle krävas att Utsikten skulle ta sig uppåt. Då sprack modellen, därför att du kunde inte öka procenttalet anställda som krävdes. För du kan inte öka 0 i procent, det blir fel. Du kan inte öka 0 med 150%, för du blir fortfarande bara räkna fel. De hade ingen anställd när de kom upp första gången i Superettan. Och så upp då till klubbar som omsätter många 100 miljoner och har jättestaber. Vad kan vi göra i Degerfors? Vad kan vi göra i de olika klubbarna som finns i det här skiktet? Man kanske inte själv alltid har orkat driva utveckling. Ja, men då tillför vi resurser, kompetenskunnande, försöker jobba med långsiktighet. Då kan de växa på sitt område. Och det kommer naturligtvis vara så att olika klubbar har olika ambitionsnivå eller olika potential. Men jag kan påstå att alla klubbar tillsammans med det vi driver nu, tillsammans kan vi bli snäppet bättre. Ligan kan bli bättre, klubbarna kan bli bättre.
Vad är visionen för det då?
Ja, vi pratade om Nordens bästa liga som någon sorts vision för oss. Nu pratar vi om Nordens bästa klubbar, men vi har inte riktigt något bra namn på det än. Men vi tittar på ett par olika paket som vi släpper nu och som klubbarna har sagt ja till oss. Vi ska ta ekonomiska konsekvenserna av nu på marsmötet här. Ett managementprogram för klubbarna tillsammans med Handels, där vi kommer att satsa på att bygga en styrka och ett samarbete mellan föreningarna, för man krigar faktiskt på plan, man krigar inte på Excel-arket. Hur bygger man och förstår hur det krävs att bygga en klubb? För att vi hade kanske en ledtid på 1,5 år på att vara klubbchef. Det går inte att bygga en verksamhet där man byter folk som andra byter kalsonger ungefär. Men att skapa ett nätverk där man faktiskt kan rådfråga kollegor om sånt som inte handlar om att slåss på planen är jätteviktigt. Man får stöd och idéer och kunskap, och det gör vi nu egentligen på alla olika yrkeskategorier. Och så försöker vi ladda det då med att vi har en managementutbildning, det vill säga de som är ledande funktion på klubben ska kunna ha ett riktigt, riktigt bra utbildningsstöd. Och så tittar vi för att kunna göra på styrelsenivå också, titta lite grann kring en supporterresa. Hur kan man bygga supporterintresset lokalt? Vad är det för faktorer som krävs? Vad är det som inte har funkat eller funkar och så vidare? Vi ser ju några klubbar där man har problem idag med att fylla läktarna. Kan vi bidra med någon typ av resurs och stötta klubben i det arbetet, så gynnar det allt och alla. Så det finns en mängd sådana här satsningar som ska bli jättekul att titta. Vi lägger fokus mer utåt nu, kan man säga, att få rörelsen och ta också nya steg. De som inte har orkat det hittills då.
Du var nyligen i Tyskland och berättade om ett arbete med supportrarna. Mm. Varför var du där och pratade om det?
Det var ju lite, det blev man lite ödmjuk. För mig alltid Tyskland var det stora föredömet. Man jämför ofta svensk supporterskap eller svenska matcher med ganska stora glasögon av okunskap, måste jag säga. Och det var ganska dåligt läge 2012 när jag kom in. Jag kom ju utifrån, jag kom ju inte från fotbollen. Och jag varit lite häpen och sa, det här måste ju vara vår viktigaste tillgång. Det enda vi pratar om, det är de problem som uppstår. Det var liksom 100% fokus. Man pratade om att ta bort ståplats, man skulle förbjuda borta supportrar, det skulle vara nät överallt och jösses Amalia, tomma läktar och allt möjligt. Och jag tänkte så här, men vi hade väl då någonstans runt 2 miljoner totalt. Och jag sa, men det måste ju vara 1,995,000 som aldrig varit inblandade i några problem. De stackars människorna måste ju känna sig jävligt illa behandlade av fotbollen och alla runt omkring. Och så var det ju. Jag fick massor med brev och mejl om folk som sa att jag törs inte säga att jag är supporter, för då tror man att jag är huligan. Det är liksom den enda bilden som finns. Så vi började jobba ganska hårt med att det vi kallar utifrån perspektiv, alltså att inte stå på mittplanen och undra varför kommer ingen hit, varför får vi inte fler på läktaren, varför beter de sig inte annorlunda, utan vi sa, vi måste ställa oss där ute och försöka ha ett perspektiv inåt i verksamheten och försöka förstå med supporterögon eller sponsorögon vad det är för fel på oss. Och vi började ganska tidigt med att knyta ett ganska fast handslag med SFSU, supporterföreningen, förutom att vi faktiskt åkte runt väldigt mycket och träffade olika supportergrupperingar för att förstå, alltså bara förstå skillnaden på perspektiv. Och det visade sig att det dök upp en värld av en helt fantastisk engagemangsgrupp där ute. Och så är det några få som beter sig riktigt illa. Ja, det är det. Men man måste ju våga se det som är bra, därför att vi kan inte bara titta på det som är dåligt. Det var alldeles för mycket fokus på det ett tag. Och det tror jag har lett oss till ett arbetssätt som till och med Bundesliga tyckte var bra. Att vi har valt att försöka hela tiden bejaka den positiva delen. Sen hanterar vi avvikelser. Och jag ska ge ett jätteintressant exempel. Förra årets mest negativt uppmärksammade match, alla kategorier, och med all rätt får man säga, det var ju derbyt mellan Hammarby och Djurgården. Och det hände två grejer där, framförallt i form att någon kastade en bengal upp mot familjeläktaren och en annan bröt loss en stolsrygg eller sits och kastade ner och den träffade en fotograf i bakhuvudet så han fick sy. Och med all rätt blir folk helt galna på det där, och det är otroligt irriterande. Maskineriet tittade vi igenom, för vi gör ju alltid utvärderingar av alla matcher. Både vi, klubbarna, SLO-erna, förbundet, vi samlas ju kring de här matcherna och går igenom allting. Och polisen. Och vi noterade att de här två individerna blev gripna, identifierade, och de blev också lagförda. Och så sitter vi på ett möte och alla har ju högt tonläge och är väldigt frustrerade över det här. Och så sa jag så här, kan vi inte jobba en tankeövning? ta bort de där två personerna. Vi säger att de blev magsjuka på morgonen. De dök aldrig upp. Så de där två händelserna inträffade. Hur skulle vi se på det här derbyt då? Och alla skruvar sig. Ja, det var lite där. Några små grejer. Och så, men nej, då skulle vi ha sagt att det var 5+. Det var ett av de bästa derbyn vi hade på hela året. Om vi tog bort de där två enskilda händelserna. Inte perfekt, men väldigt, väldigt hög kvalitet.
Men har det varit ett medvetet val att liksom SEF då mer har ställt sig på fansens sida medan förbundet, Svenska fotbollsförbundet, mer har fått framstå som lite bad guys? Så det här liksom varit en masterplan? Liksom.
Ja, det kan du nästan säga. Inte riktigt på det sätt du uttrycker det kanske som någon sorts tanke, utan det är med att förbundet har ju en roll att vara domherre i de här frågorna. De äger ju disciplinärenden och annat. Men även där har ju skett en jätteförändring. Alltså just i den här dialogen. Om man tittar på förändringen från det här gamla strikta ansvaret när man kastade böter rätt på klubbarna och straff och sanktioner ut mot alla supportrar kollektivt och så vidare. Så var det bara konstaterat. 20 års erfarenhet visade att det var fullständigt värdelöst, men vi fortsatte med det. Och det drev igenom. Så vi delade upp det så att SEF jobbar med supporterdialogen och supporterfrågorna. Och förbundet är då den här myndigheten som hanterar disciplinfrågorna. Och förbundet ändrade den vägen. Så idag är det 95% av alla frågor går ner till föreläggande på klubb för att egentligen bara fixa förbättringar till nästa gång. Så är saken i världen. Medan den här kastade bengalen och det ska lämnas över till polis för bestraffning. Och jag tycker det har varit en bra väg. Vi har inte fått bort alla problem, vi har fått bort bra mycket. Alltså med tanke på att vi har en publikökning och ett samhälle som dessutom är ganska stökigt i övrigt. Att öka 40-60% i publik och ändå ligga kvar eller till och med sjunka på flera av problemen. Det är ju, Premier League åker hit och tittar hur vi gör. La Liga här och tittar. Liga har varit hit och tittar.
Men i den här uppdelningen mellan då er och förbundet så kan ju ni ibland framstå som ganska populistiska?
Nej, det tror jag inte. Vi har aldrig haft något som helst problem mellan oss och förbundet, utan det har varit, vi har hållit en väldigt rak linje i det här och kallar det populist eller inte, men jag tycker inte vi har behövt avvika eller glida på tonen en enda gång och vi har inte haft några egentligen problem. Vi går in mot individuella beteenden, det kan vi gärna säga, det ska polisanmälas, du har betett dig så där, ska du inte vara kvar på arenan. Vi går inte ut och fördömer hela kollektivet. Samma sak med klubben. Gör de fel i sitt arbete, då ska de ha ett straff, antingen i form av ett föreläggande eller i form av böter. Men de här gamla idiotlösningarna, ursäkta uttrycket, med att man kastade ur sig blinda böter, det tvättade ju bara nacken på några stycken som kunde gå ut i media och säga att ja, men jag har gjort mitt, jag kastade ut böter. Och ingen var begåvad nog att ställa frågan, fick det någon effekt då? Därför det fick det inte. Det var till och med så när vi gick igenom det här så blev effekten det motsatta. Vi tittade på det och det visade sig att de klubbar som hade bäst säkerhetsarbete men jobbade i mest utsatt miljö, och det är lätt att titta i Stockholm eller Malmö eller Göteborg, det är storstadsklubbarna. De fick ju mest böter för att naturliga skäl så är det ett stökigt samhälle man finns i, så är det jättesvårt att stoppa allting och det händer saker. Så de fick mest böter. Vad händer? Blev det bättre på läktarna för att klubbarna fick böter? Inte ett dugg. Det som hände var att klubbarna sa att vi har inte råd med allt säkerhetsarbete, så nu går vi ner på ett minimum för att ha råd med böterna. Då har man ett system som är åt skogen. Och det är inte populism. Och det har inte varit när det gäller supporterdiskussionerna heller. Vi är jättetydliga.
Populistiskt kan ju till exempel vara att man väljer, som du är inne på, att lyfta fram de positiva delarna istället för att uppmärksamma till exempel att det är, bland det är många storklubbar och på deras läktare, det finns en ganska utbredd hatkultur också. Mm. Det är ett faktum som både du och jag känner till.
Mm. Men det populistiska skulle vara att man blundar för hatkulturen. Det gör vi inte.
Hur hanterar ni den då?
Exempelvis det som jag kan säga. Vi släpper det här nu mot slutet av veckan. Vi har kommit överens, vilket tar ett tag att närma sig de här grupperna. Vi har kommit överens med supporterunionen SFSU, och det släpper vi inte förrän senare till helgen eller början på nästa vecka troligen. Att göra något som är helt unikt i Europa. Att vi tillsammans ska gå ut och börja jobba med de här både positiva men också negativa problemen som finns tillsammans. Inte att fotbollen försöker fightas med sina egna supportrar och supportrarna fightas tillbaks, för det är ungefär trenden över Europa. Utan vi pratar att titta lite grann på vad är speciellt med svensk fotboll. Och jag skulle säga det som är speciellt, det är när supporterkulturen och fotbollen möts och det funkar. Då menar jag inte hatproblemen, utan jag menar det som verkligen är bra. Titta på de enorma event vi har. Bejaka det, lyft det och sen arbetar man för att få bort de dåliga sidorna separat. inte låta arbetet mot de dåliga sakerna kväva allt jobb med det positiva. Och det går vi ut tillsammans nu, eller kommer gå ut tillsammans. Och det kan jag säga att ha fått en så pass nära relation att man kan skaka hand mellan en supporterrörelse och en liga, det kan du leta efter i Europa, kan jag säga. Det kommer inte hända.
Men det är alltså, det du säger nu, det är någon form av nyhet då att och SFSU då, Supporterunionen, går ut i ett gemensamt projekt.
Och där ligger ju dels att jobba med de goda sakerna, men det ligger också områden där man måste titta på hur bearbetar man och får bort hatkulturen, hur bearbetar man och får bort våldet, hur bearbetar man, för de finns där. Men ens ambitionen att man är beredd att göra det tillsammans istället för att man gör det som ett påhopp på den andra parten, för det har alltid slutat med att det blir bråk mellan supportrar och klubb och det blir inget bättre av det. Och tittar du lite grann, för då säger någon att ja, det där var ju fina ord, men det är bara snack. Det vore bättre att gå upp med batongerna och visa en gång för alla vem som bestämmer. Ja, åk runt på en studieresa i Europa och fundera och fråga de klubbar som har provat det, hur bra det har fungerat. Därför det är en otrolig okunskap i Sverige att man tror att hårdare tag och mer fördömande kommer lösa problemet. Dels glömmer man att vi har 20 år bakom oss där det inte har fungerat här hemma. Dels missar man allt det positiva som faktiskt har hänt här hemma. Vi är på väg någonstans tack vare att vi faktiskt har en väldigt bra samverkan med supportrarna. Och sen kvarstår de här sista problemen. Ja, hur kommer man åt dem? Jag kan ju säga att rasismen har ju till stor del försvunnit i de här läktarsektionerna. Det är en fråga som folk glömmer bort, men inte så länge sedan det var väldigt vanligt förekommande. Och det är inte för att vi har bestämt det. Det har alltid varit olagligt. Men det är därför att supporterkulturen själv också har plockat upp frågan och säger det här är inte okej. Och bangers, som ju ett tag var jättemycket bangers på våra arenor, det kom vi också fram till gemensamt. Det här är inte bra för svensk fotboll på elitsidan. Det här är ingenting som gynnar vare sig supportrar eller spelare, tränare, funktionärer etc. Det här leder till skador och bekymmer. Det är ingen stämningshöjare, det är ingen kul anarkistisk kärleksyttring, utan det här är någonting sämre. Och de är nere på ett minimum idag. Helt borta är de inte. Det kommer alltid någon som inte har fattat det och kastar dem. Men de brukar bli snabbt uppläxade på läktarna. Så vad kan vi göra mer då? Och det är vad det här projektet handlar om. När kan vi ta nästa steg?
En grej jag har tänkt på är ju Östersunds supporterorganisation Falkarna. Där. De har valt att ta ett helt annat perspektiv på det och försöka framstå som någon form av motvikt till den här hatkulturen. Det skulle kunna vara ett sätt att lyfta deras liksom idé, men det upplever jag inte riktigt att man gör, utan de blir liksom, de kan snarare bli lite så hånade av det stora supporterkollektivet. Att det är lite löjligt, så här, det är ju något jävligt bra de egentligen försöker göra.
Men det är också, tror jag, precis av de skäl jag sa, att det spelar ingen roll vad du eller jag säger. En supporterkultur lever sitt eget liv och många av de här supporterkulturerna har en väldigt, väldigt lång historia som traderas från generation till generation, eller vad vi nu ska kalla det. Och så dyker det upp en ny uppstickare som på kort tid kan forma helt och hållet sin egen supporterkultur, och det är klart att några kommer bli jävligt uppretade av det där. Och speciellt när det blir lite motsättningar i olika frågor. Så att Östersund har väl skakat om fotbollssverige på mer än ett sätt, får man säga. Och det är jättekul att de jobbar med det, men det är inte samma svar som gäller för övriga delar av Sverige. Inte ens att det går att hitta ett enda svar för alla andra, utan det finns ett svar i AIK, det finns ett svar i Hammarby, det finns ett svar i Malmö etc. Det är det vi måste jobba med. Men jag tror det finns frågor kring, om du tittar på några av de stora derbyna och så funderar, vad skulle det kosta i tid och pengar och energi att övertyga folk om att fylla hela Tele2 eller fylla hela Friends Arena med tifon där det liksom är tiotusentals personer inblandade i hela. Och så är det, får man inse att det här är människor som då gör det här ute i tomma parkeringsgarage i månader innan de här grejerna, helt fritt, självfinansierat. Men det går inte annat än att älska det. Och är vi så korkade så vi bara lägger fokus på avvikelserna och pratar om det, då tar vi ju livet av den här energin också. Så att jag tycker inte det är populistiskt, jag tycker det är bara ett vägval.
Och det, ja, det var därför jag lyfte Falkarna. Ett annat gott exempel kan väl vara IFK Göteborgs säsong här, som hade ju en sportsligt väldigt besvärlig säsong, men där man knappt såg en enda missnöjesyttring från läktarna, där man istället stod bakom laget. I ett storklubbsperspektiv så är det närmast unikt med tanke på hur det brukar storma när storklubbarna har kräftgång i sportsligt.
Ja, men visst är det bra. Och jag kan ärligt säga, jag kan säga en sak som jag tror har varit mer bidragande än allting annat, och det är SLO-orna. Det hävdar jag fortfarande var vårt absolut bästa och mest modiga beslut vi tog precis i början. Det var att det här projektet som hade startat upp av några klubbar och några företag från början på egen hand, men låg och drev lite grann. Att vi tog det och drev det vidare och fortfarande håller det i luften och kommer att satsa ännu hårdare på SLU.
Men det var ju EFA-beslut från början, va?
Nej, inte för oss. Det var ett bör-krav. Så att i Sverige fanns det inget krav att vi var tvungna att ha SLU, utan vi bestämde oss att finansiera 5 SLU från början med heltidsersättning. Som vi tog från ligan, det var inte helt okontroversiellt. Och idag är det väl så att nästan, jag tror det är 27 klubbar som har på ett eller annat sätt en SLO idag. Målet är att alla 32 har det och att alla 32 har anställda SLO till slut.
Men när du går in på en arena, en allsvensk arena, en stor match, ett derby eller ett stort möte. Vad upplever du då? För att bilderna är väldigt splittrade. En del som kommer in där, de upplever ju liksom att här är det hatkultur och här är det könsord och här skrivs det massa vedervärdiga saker och ibland så slås de. Medan andra går in och känner den här liksom gemenskapen och stämningen och miljön och passionen. Liksom, vad ärligt känner du när du går in på ett stormöte i Allsvenskan?
Nej, men jag känner nog att jag förstår båda sidorna. Jag tillhör nog mer dem som ändå kan förstå att det finns ett speciellt språk som kanske inte alla begriper och så vidare. Jag säger inte att jag tycker det är bra, men jag blir ju mest tårögd när jag ser det här trycket som kan bli inne på en arena. Jag får gåshud av det, om jag ska vara helt ärlig. Men jag kan ju också förstå att de som inte är vana vid det här, de tycker att det är för jävligt vissa ramser som kommer och vissa språkbruk. Vi gjorde en undersökning och tittade. Det största problemet vi har när man tittar på publikundersökning, vad de tycker om oss, de som kommer till arenan, inte de som inte går alls, för de tycker ofta väldigt mycket saker utan att ha sett det i verkligheten, det är språkbruket. Det är inte alla de grejer, folk lyfter upp rök och bengaler och sådär, men det är inte på högsta nivå. Det som är nummer ett i grejen som gör att jag vill inte gå på fotboll, det är språkbruk. Och det är inte klacken, det är på långsidan. Och den är rätt fascinerande. Det är språket på långsidan. Det är inte språket i klackarna. Så visst, det är en del ramser. De flesta förstår inte ramserna riktigt och hör dem inte i detalj. Det är vi som är lite mer insatta som precis hör alla elaka ord som sjungs ibland. Och de flesta fattar ändå. Det kanske inte är bra. Man kanske kan försöka jobba bort en del av de värsta övertrampen. Men det som hörs när du går dit med dina vänner eller med dina ungar eller någonting annat, det är faktiskt på långsidorna.
Och det är när någon reser sig upp bakom och håller jävla eller något sånt som man ju kan höra.
Och i den enorma undersökning faktiskt gjorde av folks, så att säga, uppfattning om fotbollen, både de som är på arenorna, ofta besökare, olika sektioner på arenan, även de som är sällan besökare och de som är utanför, språkbruk nummer ett. Nummer ett när det gäller positivt, det var inte fotbollsspelet, det var stämningen. Så det är en ganska rolig undersökning att ligga och gräva i lite grann. Det visar hur viktiga supportrarna är, för att det är det som gör att de flesta älskar att gå på fotboll, det är när det blir stämning. Det som gör att de flesta avtänder att gå på fotboll är språkbruk. Det är inte våld, bengaler eller rök. Det finns med på listan, men nummer ett är språkbruket.
Det är ganska svårt att göra något åt, va? Det är en ventil också, fotboll? Eller?
Det är en ventil, men även här tror jag att man får. Om vi har tillbringat 7 år med att komma i ett läge när vi faktiskt jobbar mer tillsammans med supporterrörelsen, så får vi väl tillbringa 7 år till dem att fundera på hur vi jobbar med kulturyttringarna som inte riktigt kanske är helt okej. Och när jag pratar, om jag inte sätter mig på, jag vet att du kallar mig pump någon gång, jag brukar alltid reta på att bli kallad för pump. När jag är ute och träffar de här supporterna, för det gör jag, först blir man ju lite misstänkt mottagen eftersom man kommer från den roll man gör. Men sen när de fattar att jag kan prata svenska med dem också, då kommer ju de här frågorna fram. Ja, men det där kanske inte, men vi säger ju mest så där, det är ju en gammal ramsa och så här. Men och när man liksom tar bort den här motsatsförhållandet och sitter och pratar som du och gör nu, då kan ju många av de här också hålla med. Ja, det där är ju kanske inte så jäkla lysande att vi kör då. Så steget från att kunna börja prata om det till att det här faktiskt sakta men säkert försvinner, ungefär som rasismen gjorde. Eller faktiskt i stora delar av våldet på våra läktare. Det är betydligt mindre våld och det finns nästan inte. Eller bangers. Ja, det ligger i det här projektet framåt nu. Och det ska bli otroligt kul att jobba med det.
Tycker du det är skillnad hur fotbollen jämfört med ishockey förhåller sig till sina supportrar?
Ja, vi har väl upplevt det, men jag tillhör inte de som går på hockey. Även om jag tycker det är kul att se på hockey ibland. Så att jag kan inte riktigt jämföra. Men jag har väl ibland upplevt att förhållningssättet har varit olika, ja. Vi har väl mer försökt jobba med supporterrörelsen, för vi tror att den är helt avgörande för svensk fotboll. Alltså att tro att vi skulle på egen kraft bli det vi vill kunna bli utan det här supporterstödet, det är ganska korkat.
Vad är ditt tips till hockeypamparna då?
Finns det pampar där? Ja, nej, men jag har inget tips att ge där. De är säkert kunniga på sin värld. Och det måste man också fatta, att hockeykulturen är inte samma som fotbollskulturen. Sättningen är inte densamma och folk gör alldeles för många enkla jämförelser, så jag nöjer mig med att säga att jag tycker vi idag har ett ganska bra läge i fotbollen, och sen är jag säker på att hockeyn får hitta sitt sätt att agera. Jag tror att hockeyn, precis som vi, behöver en stark supporterkultur, men vad lösningen är, hur man ska ta sig dit, det utgår för att de sitter och funderar på själva.
Tack så mycket för ett intressant samtal, Mats.
Tack Robert, kul att ha dig tillbaka på fotbollen igen.
Tack så mycket. Och den allsvenska podden är tillbaka med fler intervjuer under allsvenska försäsongen. Tack så mycket för att ni lyssnade.